Den här församlingen har vuxit sakta men säkert. På den här platsen så har kyrkan funnits i snart 100 år. På samma plats. Man kan ju undra, varför samlas människor söndag efter söndag för att fira gudstjänst här? Ja, det gör man på många alla andra ställen också, men just här. Och svaret fick vi i sången vi hörde nyss. Människor samlas här söndag efter söndag för att tillbe Gud tillsammans. Alla av oss är ju inte här av den anledningen, och det är helt okej. Men i snart 100 år alltså har man på exakt denna plats samlats år efter år för att tillbe Gud tillsammans. Visst är det fantastiskt? Det händer ju så mycket i den här kyrkan vecka för vecka. Men all verksamhet, allt vi gör, handlar egentligen bara om att vi vill tacka Gud för den han är och det han har gjort för oss. Och det gör vi på olika sätt. Idag genom sång och musik, predikan, nattvard och förbön. Det här är en plats för tillbedjan. I Sverige idag så finns det tusentals platser för tillbedjan. Det finns tusentals kyrkor i hela vårt land, men det är inte bara i kyrkor man tillber. Det finns tusentals andra ställen bara i Göteborg där man tillber andra saker. Varje morgon åker tusentals människor till sina arbeten runt om i Göteborgsregionen. Och många upplever just på sina jobb den ultimata meningen med livet. Där, på jobbet, får de sin identitet, sitt värde. Och många av alla dessa som arbetar offrar det allra bästa av sin tid. De offrar sin hälsa och till och med sin familj för att istället lägga all sin vakna tid på att nå framgång på jobbet. De här människorna vet kanske inte om det, men deras arbetsplats, ja, det är deras plats för tillbedjan, det är deras kyrka. Och de tillber då inte Gud, men de tillber framgång. På de stora bankkontoren längs avenyn går det varje dag in människor som har byggt upp all sin mening, sin känsla av säkerhet och trygghet i livet genom pengarna på bankboken och de värdefulla föremålen i bankfacket. De tillber inte Gud, men de tillber något annat. I det här fallet pengar. Och så riktar vi blicken mot domkyrkan och alla gym. Och där finns många som tar hand om sin kropp. Men där finns också de som driver sig själva så hårt att de bryter ner den. Att se bra ut är det viktigaste i livet för vissa människor på dessa gym. Och då tillber de alltså inte Gud i det templet, utan de tillber sin kropp istället. Alltså som människor tillber vi alltid någonting. Det är så vi är skapade. Det finns alltid något i våra liv som vi värdesätter mer än något annat. Vi ger vår totala uppmärksamhet till någon. Vi offrar, om man får använda det gammaldags ordet, till något. Vi letar efter det bästa meningsfulla livet någonstans. Nu har ännu en säsong börjat i Idol, och några oerhörda talanger har redan vaskats fram här första veckan. Jag vet inte hur många det är som har sett. Idol är faktiskt det största tv-programmet i tvns historia överhuvudtaget, över hela världen. Säger kanske någonting om vår längtan efter någonting mer. Vår längtan efter att bli någon, efter att bli sedda. Och om ni har hört ordet avgud så känns ju det lite gammaldags. Men det engelska ordet för avgud är just idol. Och på Jesu tid kallades det som människor tillbad, allt det människor tillbad som inte var Israels gud, det kallades för avgudar. Och i alla tider har alltså människor velat ge sig själva till något eller någon. Människan har alltid letat efter mening i livet hos olika idoler, skulle man kunna säga. Och på Jesu tid så var de här idolerna mer synliga. Man kunde ofta se dem som stora statyer mitt i samhället. Och det var statyer som symboliserade makt och skönhet. Ofta föreställer de här statyerna bilder av människor eller djur. Och självklart förstod man ju att den där avgudastatyn inte var den riktiga guden. Men man trodde alltså att en staty som till exempel symboliserade rikedom, att den på ett övernaturligt sätt kunde ge rikedom om man offrade till den. Allt handlade alltså om att få ut någonting från den här statyn, idolen. Det kunde vara makt, pengar, framgång. Och det trodde man skulle få genom att offra till den här avguden. Och i vår tid så räknar vi ofta inte med det övernaturliga på det sättet som en verklighet. Det är mer integrerat nu. Det är som att de här idolerna finns överallt i vårt samhälle. De är bara lite svårare att upptäcka än statyerna mitt i samhället på Jesu tid. De finns ju inte som statyer idag. Och det har väl alltid varit så att de flesta idoler finner man i människohjärtat. Så idag skulle jag vilja tala lite om att många av oss, jag vågar säga alla, och det inkluderar i allra högsta grad mig, ger våra liv till idoler, avgudar, utan att vi vet hur eller att vi gör det. Så tillsammans med er vill jag idag undersöka, vad innebär detta med avguderi? Hur kan jag veta vad min idol avgud är? Och varför talar Bibeln så mycket om detta? Och jag började tala om det här i våras för några som kanske minns det. Fick mycket respons då. Så jag har fördjupat mig ytterligare då temat idag är ett är nödvändigt. Och är det någon som är intresserad av att veta vilka böcker jag har läst, kom till mig efteråt, jag ska inte rabbla upp det nu. Men för dig som var här i våras, ta det här som en möjlighet till fördjupning i kanske det viktigaste ämnet jag kommer predika om det här året. Ett är nödvändigt. Jag vill tala om detta ända idag. Här får du en förklaring till det obekväma ordet avguderi. En definition, en förklaring. Man skulle kunna säga att avguderi är allt som vi sätter på första platsen i livet som inte är Gud. Avguderi, det är ofta goda saker. Hoppas att du är med nu. Det är goda, bra saker som vi människor gjort till ultimata saker. Som vi satt på första platsen. Och än en gång, det kan vara pengar, makt, framgång, det kan vara kärlek. Allt detta är i grunden bra saker. Goda saker. Men om man sätter den på första platsen i livet, om man gör dessa goda saker till ultimata saker, till det viktigaste för att jag ska uppleva mening i livet, då går jag paradoxalt nog miste om meningen med livet. Ibland har jag undrat vad Paulus menar i Romarbrevet 1. Han säger bland annat att de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och jag tror att det var det här han menade. Låt oss säga att artisten i Idol blir lycklig. Vinnaren blir lycklig. Det blir han eller hon säkert. För det är trevligt att få vara ute och sjunga och spela lite. Det kan vara bra. Det kan vara trevligt att shoppa. Det kan vara roligt att följa sitt favoritlag i fotboll. Det kan vara bra att träna. Bra för hälsan. Att ha mycket pengar kan vara bra. Att göra sitt bästa på jobbet kan vara positivt. Alltså allt det som vi räknar upp idag är inga syndakataloger. Det är goda saker. Men då jag ger det första platsen i livet och jag lever som om något av detta är det som ger mitt liv sin ultimata mening, då förvandlas dessa goda saker till destruktiva, negativa saker. Och problemet med oss människor är ju att vi ofta inte kan upptäcka om vi lever för olika idoler eller inte, då allt i livet flyter på. Kanske inte så att man mår jättebra, men då allt i livet går i ett. Då man har fullt upp bara med att hänga med, dagarna försvinner. Då är de här idolerna rätt så osynliga. Men då livet på ett eller annat sätt måste stanna upp. Det kan vara en olycka som sker, det kan vara något i livet som gör att jag måste stanna upp. Då helt plötsligt så blir det synligt vad det var som gav mitt liv mening. Först då kan jag se, oj, nu är livet svårt. Men Gud är ju den som jag flyr till, som jag lever för. Eller, nu är livet svårt och jag har ingenting, för jag satte min mening till saker som inte höll. Ofta är det då svårigheterna kommer som vi ju börjar ångra saker i livet, se tillbaka på saker som har hänt. Vi tänker, varför la jag all min tid och energi på att skaffa mig mer och mer saker? Varför la jag all min tid och energi på att skaffa mig mer status och makt? Varför la jag all min tid och energi på utseende, träning, kläder? Allt det där visade sig bara vara ingenting värt nu då livet är svårt. Så det jag talar om gäller oss alla. Vi sitter liksom i samma båt. Så jag vill nu ge dig och mig 8 personliga frågor som kan vara till hjälp att genomskåda dina idoler. Och syftet med att ställa de här frågorna nu, det är att se lite tydligare vad du och jag verkligen lever för. Inte bara vad du säger att du lever för, vad du verkligen lever för. Så jag skulle vilja att du först nu kollar igenom de här bra och goda sakerna som nu kommer upp på skärmen, som vi tyvärr ofta gör till ultimata saker. Här ser du några olika. Det första är pengar, framgång, att vara smart och intelligent. Kanske har du hört någon gång skryta om utbildning eller intelligens. Alltså, det kan lätt bli en idol. Utseende. Det här är väl någonting i vårt samhälle där människor lägger mängder med pengar. Går till och med igenom en hel del smärta i skönhetsoperationer för att se bättre ut. Utseende. Nummer 5 är relationer. Det är någonting gott. Men ofta blir vi beroende av bekräftelse från andra människor för att känna lycka och mening i livet. Nöjen. Ja, det är ju vissa inga onda saker. Men det kan vara musik och film och god mat. Men nöjen är lätt att ta till för att fly hur man egentligen mår. Och vi har olika saker. Ända sedan jag var liten så har jag varit hejdlöst musikintresserad. Gränslöst musikintresserad, vågar jag säga. Och ett tag i mitt liv, så där i sena tonåren, så var musiken allt för mig. Och jag fick mycket inspiration, jag fick mycket tröst i musiken. Men så efter ett tag så upptäckte jag att jag inte mådde särskilt bra. Och jag tänkte att jag ska se efter vad det kan bero på. Och sakta men säkert så upptäckte jag att jag mådde inte bra av att lägga all min mening och glädje just i musiken. Nu är musiken väldigt viktig för mig, men idag ser jag det som en gåva från Gud och inte som ett livsmål. Idag ser jag det som något att vara tacksam till Gud för att jag får uppleva. Vi har alla olika saker kring nöjen. Nummer 7 är kyrkan. Alltså att ha sin identitet, att jag är en person som ofta går i kyrkan, eller jag är en person som läser min bibel. Alltså det här kan ju bli en idol för oss. Och de människor Jesus hade störst problem med var ju de religiösa, som hävdade att jag gör ju detta och detta och detta, jag gör ju rätt så mycket rätt. Och så nummer 8 är arbete. Framgång och karriär har glatt många människor, men också förstört många människors liv. Så tänk gärna efter en sekund, vilken eller vilka av dessa 8 saker, vad finns risken för mig att göra någon av dessa till min idol, sätta på första plats i livet? Det kan ju vara många andra saker än det här, men det här är bara några saker vi stannar vid. Och nu kommer då några frågor, och de här frågorna är till för att hjälpa dig och mig att kunna se vilket eller vissa av dessa områden vi behöver fundera och reflektera över i våra liv. Och den första frågan som du ser här är helt enkelt, vilket av dessa områden tänker du på mest? Ofta är det vi dagdrömmer mest om det som ger oss den yttersta meningen i livet. Nu kommer andra frågan. Vilket av dessa områden är du mest rädd att förlora eller känner att livet inte är värt att leva om du inte har? Fråga nummer 3. Vilket av dessa områden ger dig din identitet? Jag har detta. Alltså är jag någon. Nummer 4. Vilket av dessa områden ger dig en känsla av säkerhet i livet? Och 5. Vilket av dessa områden vill du bli känd för? 3 frågor kvar nu. Hoppas att ni fortfarande är med. Nummer 6. Vilket av dessa områden påverkar ditt känsloliv mest? Och vidare. Vilket av dessa områden skulle människor som känner dig väl säga att du lever för? Och nu blir det desto jobbigare. Min fru och jag var på ett bröllop igår. Jag hade en vigsel och hon är kvar på festen i Ängelholm och sover över, så att hon kan inte säga något till er nu. Det är jag tacksam för. Ofta är de ju väldigt skarpsinniga, de som lever närmast oss och kan genomskåda det mesta. Och det kan vara bra att ställa en fråga till dem, kanske idag under en kopp kaffe. Vilket av dessa områden skulle du säga att jag lever för? Ställ den frågan till någon du har förtroende för. Sista frågan. Vilket av dessa områden lägger du mest tid och energi på att underhålla? Se till att det växer, fungerar. Vi lägger ju ofta mest tid på det vi anser är viktigt i livet. Ja, det var frågorna. Tål att fundera vidare på. Nu var det ju en snabb genomgång här. Men kanske kan du skönja några av de här 8 områdena som gäller dig. Än en gång, håll gärna ett samtal om detta. Eftersom vi alla sitter i samma båt och lever i samma samhälle, så kan vi ju alla dela detta. Det kan vara bra att få berätta för någon man har förtroende för vad man själv kämpar med. Jag tror vi behöver träna oss lite på det. Vi behöver hjälpa och stötta varandra. Vi behöver hjälpa och stötta varandra att liksom börja med Gud, att sätta honom först. Jag tänker att då hamnar alltid livet på sin rätta plats. Alltså livet börjar inte fungera perfekt. Det är inte så jag menar. Jag talar om den djupa glädjen i livet som finns där oavsett omständigheter. Jag talar inte om några quick fix, utan jag talar om att vi kanske kan få börja njuta av allt gott som Gud har gett oss utan att tro att det ska vara allt som livet handlar om. Jag talar om att vi kanske kan se hur pengar kan användas för att hjälpa människor. Jag talar om att då vi tar hand om vår kropp och äter rätt och tränar med rätt motiv, då upptäcker vi att ja, Gud har ju skapat mig som jag är. Men jag vill ta vara på den kropp han har gett mig. Kanske kan jag, om jag börjar med Gud, öppna mig för honom först, se hur både studier och arbete blir djupt meningsfullt. För Gud har ju gett dig och mig en personlighet då. Gåvor och kreativitet att göra någonting för Gud och andra människor. Och där är ju ditt arbete, om du arbetar, jätteviktigt. Och jag tror att om vi börjar med Gud istället för oss själva och våra behov och all den längtan som så lätt kan bli snedriktad, om vi börjar med Gud kan vi också se hur relationer blir meningsfulla. För Gud blir den som vi tar emot kärlek och bekräftelse ifrån först. Och då kan vi ge kärlek till människor utan att bli rädda för att inte vi ska bli älskade och bekräftade tillbaka. För Gud är den som älskar och bekräftar. Ja, det var bra att du var snabb och tog bort dem där. Jag tänkte be dig göra det här, Joel, men du är ju på hugget idag, som alltid. Det man upptäcker om man läser berättelserna i Bibeln från perm till perm, så kan man se att det här är det vanligaste temat, det mest genomgående temat i Bibeln. Hela Bibeln talar om det här. Det första budet till exempel: du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Eller andra budet: du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild. Eller den mest centrala texten i hela Gamla testamentet, 5 Mosebok 6:4: hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och då man frågar Jesus vad som är det viktigaste i tron, så säger han samma sak: älska Herren din Gud. Då kan man ju undra, varför har Gud såna problem med det här? Varför har Gud såna problem med idoldyrkan, med avgudar? Ja, det har ju knappast med honom att göra i första hand. Det är inte så att Gud blir sur, även om det visserligen är så att han får inte den credit som han förtjänar. Men Gud har inte problem med avguderi för att han liksom får stå i skuggan. Gud har problem med detta på grund av vad det gör med oss människor. För det förstör våra liv. Det förstör Guds syfte med våra liv. Gud som har en tanke, ett syfte med just ditt liv. Men en avgud har liksom inget syfte. Det finns ingen avgud som gett något. Allt det vi har räknat upp här idag är ju bara medel för att nå ett mål än en gång. Alltså en avgud finns till för att ge mig vad jag vill ha. Men det är bara Gud som kan ge rättvisa till den här världen. Bara Gud kan ge mening och hopp till den här världen. Bara Gud kan ge oss villkorslös kärlek och förlåtelse då vi misslyckas. Bara Gud, han som har skapat allt, han som också har gett dig och mig i livet. Allt är ju en gåva från honom. Visst är det befriande att tänka så, allt är en gåva från Gud. Du och jag är skapade för att tillbe och följa Jesus. Det finns ett ultimat syfte med våra liv. Och jag tänker att Gud har problem med idoler för han vet att vi går miste om så mycket. Och inte bara det, inte bara att vi går miste om något. Om vi sätter någon eller något annat än Gud på första platsen i livet så blir vi förr eller senare utmattade. Jag träffar människor som knappt börjat gymnasiet som känner att jag orkar inte. Ska jag behöva läsa 3 år och plugga stenhårt? Vi lever i ett samhälle som från rätt så tidiga år ändå säger du ska prestera och vara perfekt. Ett samhälle som inte säger du ska älska Gud och din nästa utan du ska prestera och vara perfekt. Det är inbyggt i vår kultur att vi från tidiga år ska höra att vi är duktiga då vi gör något. Och det här formar oss ju givetvis. Än en gång, jag hör så många unga människor som redan har planerat hela sin framtid. Först ska jag prestera så att jag kommer in på den där gymnasielinjen. Sen ska jag prestera så att jag kommer in på den här utbildningen. Under tiden ska jag skaffa den perfekta pojk- eller flickvännen. Och sen ska vi båda jobba så vi kan göra karriär. Och sen ska vi få en perfekt familj och bo på den där perfekta platsen. I ett perfekt inrett hem. Och allt detta hänger på att man är perfekt och presterar. Och om någon inte anser då att man är så strålande så kan man inte vila innan man har övertygat världen om motsatsen. Och så går man vilse. Jesus säger i ett ord från evangeliet i dagens text: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Då vi nu ska fira nattvard så säger Jesus till dig och mig att du behöver inte prestera och vara perfekt inför mig och inför människor. Du kan ta emot av allt det jag ger. Min kärlek, min förlåtelse, min nåd och min ledning. Än en gång, en idol tar ifrån oss. Gud ger. Och trots att vi ger våra hjärtan ständigt till andra gudar så har Jesus en gång för alla gett sitt hjärta till dig och mig genom att dö för våra synder och uppstå igen för att ge oss evigt liv. Han har bara kärlek, förlåtelse och upprättelse att ge dig. Vi ska få lyssna till en sång här nu och under den sången så får du gärna reflektera lite över det som har sagts. Och under nattvarden så kan du få ta ett steg i tro. Nattvarden är ju öppen. Man behöver inte ta emot den. Man kan sitta kvar och vara med ändå. Men om du vill kan du på något sätt få ta ett steg i tro. Alltså tänka, nu ska jag prova det här för första eller hundrade gången. Om jag kan våga överlämna mitt liv till Jesus. Och se om det håller. Se om det bär.
Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen ifrån Guds Gud är saligheten, säl den som det förstår. Men Gud är saligheten, säl den som det förstår. När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud. I hjärtats inre formas det rena lovsångs ljud. Är Gud slår an ackordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Då blir av hela människan en lovsång utan ord. Men för att därtill komma, man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still, att han med instrumentet får göra vad han vill. Att han med instrumentet får göra. Egen viljan brutits, dess röst har tystnat här. Jag ut i Jesu händer kan bli vad han begär. Ty det är hemligheten, att Gud ger från sin tro. Låt ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton. Låt ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton.
Nu får du och jag vara stilla inför Gud. Vara i bön och ta emot honom. Då vi nu firar nattvard tillsammans så är det en öppen inbjudan till dig som tror att Jesus är Guds son och har dött och uppstått för att ge oss människor sant liv. Och om du av någon anledning inte vill ta emot nattvarden, känn att du ändå kan vara delaktig i bönerna, sången och musiken där du sitter. Och vi går fram då vi känner för det. Vi går mittgången fram, sidogångarna tillbaka. Och det är två stationer här framme. Och i samband med nattvarden så öppnar vi nu vår böneplats, där du kan tända ett ljus som ett uttryck för något du vill säga till Gud om ditt liv. Eller kanske någon annan människa eller omständighet. Och det går bra att tända ett ljus och vara på böneplatsen först och sen gå till nattvarden. Vi har inte bråttom, utan vi har en stund i stillhet inför Gud som vill tala till oss var och en. I samband med att du tar emot bröd och vin kan du också få ta emot en välsignelsebön. Efter de två människor som ger bröd och vin, alltså, så står ytterligare två personer som gärna vill be en bön av välsignelse över dig. Så då du tagit emot brödet och vinet får du gärna stanna till vid den person som är ledig. Vid förebedjaren så lägger han eller hon sin hand på din axel och ber en välsignelsebön över dig. Ta gärna det tillfället. Jesus gav oss den här konkreta handlingen att ta emot honom genom en bit bröd, lite vin. Och på det här sättet så visar Jesus att han ännu en gång i detta nu vill ge sig själv åt dig. Men det här är också ett tecken på att vi som gemenskap vill fördjupa gemenskapen. Vi får tillsammans ta emot av Jesus själv för att som församling kunna tjäna honom. Vi ska nu ta en stund i tyst bön. I samband med nattvarden är det viktigt att få landa, få tänka efter. Kanske är det något som du upplever den senaste tiden har hindrat din gemenskap med Gud. Han som längtar efter en öppen gemenskap, en ärlig gemenskap med oss. Att få säga som det är till honom och ta emot hans förlåtelse. Det leder till frid i våra liv.